Etiopien är ett fantastiskt land med ett fantastiskt folk. Eller jag ska säga många fantastiska folk. Och var det många, många gånger. Och det är ett av de här länderna som jag alltid tycker om att besöka. Och så fantastiskt att ha Solomon här och få lära känna honom. Vi har träffats någon gång, trodde vi kanske för länge sedan. Någon gång så här lite snabbt. Va? Men det var nog nästan 20 år sedan kanske. Jag vet inte. Det var bra länge sedan i alla fall. Och vi blir bara yngre och yngre och vackrare så att det är fantastiskt. Och det blir du också. Det var ett tag sedan jag var sist. Och jag har längtat efter att få se er och möta er. Fantastisk församling som har ett hjärta för både för Gud och för människor. Och jag brukar säga det till varje församling som jag besöker. Det är så lätt att man blir hemmablind. Och man tänker, ja men tänk om vi bara hade det här. Och tänk om det bara vore så där. Och tänk om det här bara kunde ske hos oss. Men vet du vad vi har som är gemensamt för oss alla? Det är att vi har denne Jesus. Utan denne Jesus så vore det inte så mycket med oss. Vi hade en äldre dam som kom till en annan av våra äldre damer i vår församling. Och skulle liksom säga någonting för att göra henne lite upprörd och så där tänkte hon. Hon sa så här, du skulle bara veta, jag tror hon heter Birgitta, att utan den där Jesus så skulle det inte vara mycket med er i den där salenförsamlingen. Och tänk vad rätt hon hade. Det skulle inte vara mycket med oss överhuvudtaget. Allting handlar om denne Jesus. Allt står och faller med denne Jesus. Utan denne Jesus så blir det liksom pannkaka av alltihop. Är du med på det? Jag kan ge Jesus en applåd. I alla fall, idag så ska jag prata om Sverige är ett sändande land. För det är vad vi är. Och det var så här när jag och min fru var lite yngre än nu. Det är ganska många år sedan. Vi var relativt unga. Vår äldste son var 11 månader. Och vi var på väg ut till ett land borta i Asien som heter Indien. Och resa ut som missionärer där. Vi hade burit den här missionskallelsen i våra hjärtan under några år. Och nu hade vi fått möjligheten att åka ut för att berätta för människor om Jesus. De som inte kände honom. Och resan dit hade gått snabbt. Från det att vi hade bestämt att vi skulle åka till Indien så tog det bara 6-7 veckor. Så det var liksom det var pang så drog vi iväg. Va? Inget underhåll, inga pengar. Men vi åkte ändå och allting löste sig. Så att när vi väl satt på planet så hade vi underhåll. Och vi levde bra där i Indien, det var fantastiskt. Men så landade vi i Indien på ett litet hotellrum. Och hotellrummet var så där litet så vi kunde inte ens vika ut resväskan. Va? Så man fick vika upp den så här och plocka ur kläderna. Och där satt jag på den där sängen i den här stora stan Delhi med 15, kanske 20 miljoner människor. Och jag undrade om det här hade varit ett klokt beslut att ta min lilla familj med en 11 månaders bebis och flytta till detta land. Men vi upplevde en glädje och vi upplevde en tacksamhet samtidigt som det fanns den här kampen på insidan om det här verkligen var rätt. Vi hade ju kastat loss från Sveriges trygga hamn och gett oss ut på vårt livs äventyr. Där vi skulle få dela Jesus Kristus med människor i Indien. Och visst så var det ett pris att betala och lämna tryggheten, familjen och Sverige och åka ut där till Indien. Men vi var samtidigt otroligt tacksamma att Gud gav oss mod att åka. Så kände vi när vi var där och så känner vi nu. För det var ett av våra absolut bästa tid i livet att ta det här steget. Många människor fick höra evangeliet. Vi fick se fantastiska helanden. Och det här var en missionsinsats ute på fältet som också påverkade våra liv på djupet. Den gav oss en tydlig inriktning för vårt liv, för vårt äktenskap. Och för hela vår familj. Och sen dess har vi fortsatt att vara liksom medarbetare och att utbreda Guds rike och vara del i Guds stora missionsuppdrag. Och genom den här tiden i Indien så fick vi en fördjupad kärlek till dyrbara människor som inte kände Jesus. Som aldrig hade hört talas om Jesus Kristus tidigare. Jag ska säga en sak, den har inte gått ur sen dess. Utan den har snarare växt på, ja den kanske har mognat lite någon skulle säga. Förhoppningsvis. Men den har blivit starkare skulle jag vilja säga. Och vi älskar att se Jesus beröra människor. Och vi vill gärna se att Guds rike ska växa ytterligare. Och gärna då hos dem som inte känner Jesus överhuvudtaget. Som har noll koll på vad en bibel är för någonting. Och det är fantastiskt med Salomo. Så se till att stötta det här arbetet nu. För det finns människor som inte har biblar. Som aldrig har fått läsa en bibel. Som drömmer om att få ha en bibel. Och du kanske har någon krona eller många kronor. Så du skulle kunna investera i Mediaserve och hjälpa dem trycka mer biblar. Tänk att du kan få vara med och påverka Iran. Att någon kanske slår upp om några månader i Iran som du har sponsrat. Och den dagen när du står i himlen inför Guds tron och prisar honom, så kommer någon och knackar dig på axeln så här. Och säger, vem är du? Känner vi varandra? Nej, inte direkt, förstår du. Men i 2023, då var du med och sponsrade en bibel. Och jag fick den här bibeln. Jag kom till tro, jag var shia muslim och jag visste ingenting om Jesus nästan. Han fanns i Koranen, men sen fick jag den här boken, den här bibeln som beskrev att han var Guds son. Och jag kom till tro på honom och därför är jag här. Och så kan ni prisa Gud tillsammans. Det skulle kunna ske faktiskt. Det är inte helt omöjligt. Det kommer ju ett fantastiskt fest i himlen en dag som vi ser fram emot. Men jag har lite kvar att göra innan vi går in i evigheten. Om du har din bibel med dig så får du gärna öppna till första Mosebok kapitel 26. Har du inte den så får du titta på skärmen alldeles strax, så ska jag läsa från första Mosebok, det 26 kapitlet och bara två verser som har koppling till det jag ska tala om idag. Och då står det så här. Jag kan säga det, du som är ny, det är i Nya testamentet, Gamla testamentet, första boken i Bibeln, det 26 kapitlet. Det är fantastiskt kul att se dig. Är du glad? Det är bra. Det borde du vara när solen skiner så fint på utsidan och du får förmån att sitta här inne i mörkret. Är inte det en stor förmån? Du vet, en dag som denna, de som sitter här, vet du, det är de som är fanatiker. Som vill ha fått tag i någonting i sina liv. Nu menar jag fanatiskt på ett positivt sätt. Man kan ju tänka att det är de galningar. Nej, det är vi inte. Vi bara har fått tag i någonting som har förvandlat våra liv. Du vet, att utan den där Jesus skulle inte ha mycket med mig. Jag vet inte ens om jag hade levt idag faktiskt. Han är helt fantastisk. Och vi behöver vara tacksamma att vi kan samlas så här. Söndag efter söndag och andra dagar på veckan också. Att vi kan vara del av en livegrupp eller cellgrupp eller hemgrupp eller bönegrupp eller vad du kallar det. Där vi får vara tillsammans, läsa Guds ord. Vi får be till Gud och vi får be för varandra och få stå med varandra. Men vi måste också ha ett hjärta för dem som finns utanför vårt eget sammanhang. Nu står det så här i alla fall i Bibeln. Isak grävde på nytt fram det vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid. Men som fyllts igen av filisterna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Eller en annan översättning, ordagrant står det egentligen på hebreiska, levande vatten. Vad är en brunn för någonting? Jag ska tala om mission, men då kan du tänka, vad har en brunn med mission att göra? Ja, men häng med och håll ögonen öppna och öronen öppna så kommer du förstå det alldeles strax. Du vet att en brunn på den tiden i det här ökenlandskapet där man fanns, eller i alla fall ett stäpplandskap, så var man oerhört beroende av att ha vatten. Har man inget vatten när det är torrt och varmt så dör man ganska fort. Även i vårt land som kanske inte är så torrt så behöver vi dricka mycket vatten. Socialstyrelsen säger att du ska dricka kanske 6-8 glas om dagen av vatten. Vatten representerar liv. Och dricker vattnet så händer det någonting med våra kroppar. Liksom. När har du varit riktigt törstig och man känner sig alldeles matt och så tar man ett friskt, härligt, rent glas vatten och dricker det, så känner man sig bara, oh, yes. Och livet kommer tillbaka. Så vatten representerar liv. Och det var själva förutsättningen där i det här ökenlandskapet för att kunna leva. För att kunna odla. För att kunna har liksom djur, kor, får, getter, vad man nu hade, åsnor, kanske hästar, kameler. De behövde alla vatten för att kunna dricka, och man behövde vatten för att ädra, odla sädeslag för att ge någonting till djuren. Och på det sättet så fick man både mat och försörjning och kunde leva. Och de här brunnarna, det var någonting dyrbart. Det var någonting som hade tagit tid. Något som generationer innan hade grävt. Som hade gjort att liksom, det man kunde befolka det här området. Men sen kom fienden, filisterna. Och de fyllde igen de här brunnarna. Så vad hände då för Isak som skulle ärva då Abraham? Helt plötsligt så hade han inte möjlighet att dricka vatten. Han skulle dö, hans folk skulle dö om de skulle bo där. De hade inte möjlighet att odla mat till foder till djuren, försörjning till sin familj. Och det skulle vara slut på businessen, det skulle vara slut på livet. Alltså fienden hade tagit arvet ifrån Isak. Han hade liksom inte möjlighet att fortsätta i det här området. Men då beslutade han att de på nytt skulle gräva fram de här brunnarna som hans fader Abraham hade grävt. Och när de grävde ur brunnarna så fortsatte de tydligen att gräva. Och för det står att när de grävde i dalen, då fann de den här källan av levande vatten. Så brunnen, vad står den för? Den står för ett arv. Brunnen står för ett arv. Vi har också ett arv, mina vänner, i det här landet, Sverige. Och det finns en hel del olika arv som vi är på väg att mista. Och idag ska jag tala om missionsarvet och väckelsearvet. För de hänger ihop. Vad är då väckelse för någonting? Jo, det är när du och jag blir liksom, vi känner glädje över att vi har en tro på Jesus. Vi känner att vi kommer till liv. Vi växer upp liksom i vårt inre. Men det handlar också om att människor kommer till tro. Att nya människor får höra om Jesus. Men det handlar också om att nya församlingar blir planterade. Och att det finns fler byar, städer i vårt land där det finns levande, fräscha församlingar med efterföljare, med lärlingar till Jesus Kristus som berättar för sina grannar, sina vänner, sina arbetskamrater om Jesus Kristus, och de också får lära känna Jesus och få sina liv förvandlade. Det är vad väckelse står för. Och jag kommer tala om det här idag här på förmiddagen. Så vi har ett arv som vi behöver få tag i på nytt. Vi har en brunn som vi måste gräva ur. Och den brunnen jag vill tala om idag som behöver grävas fram och grävas ur, det är det som har med att göra med pionjärmission, alltså missionssändande från landet Sverige. Det finns en kallelse över vårt land, över oss som församlingar i det här landet, som vi tyvärr inte liksom lever så starkt i. Det är som någon som har tagit arvet ifrån oss. För Salomo sa det på bönesamlingen, han sa det här uppe också. Jag är ett arv av svensk pingstmission. Och finns det någonting som jag har sett genom, jag har jobbat med mission på alla kontinenter utom Sydpolen. För jag håller inte på med pingvinmission utan pionjärmission. Och det finns bara pingviner där i stort sett, förutom lite forskare. Men jag har besökt så många olika städer, så många olika länder. Och gång efter gång så stöter jag på någon som säger, då tar jag bara ett namn så här. Känner du Anna Larsson? Och jag tänker, vem är Anna Larsson? Ja, men den här mäktiga gudskvinnan. Det har ju växt fram en hel församlingsrörelse på grund av henne. Och jag har aldrig hört talas om den Anna Larsson. Du vet, vi har liksom 150 församlingar och det är tusentals medlemmar. Har du inte hört talas om Anna Larsson? Nej, jag har inte hört talas om Anna Larsson. Och det finns gång efter gång finns det berättelser som detta i Etiopien, i Indien, i Pakistan, i Sydamerika och andra platser på vår jord. Där man har fått sett att det enkla svenska män och kvinnor har åkt ut som missionärer för att förkunna evangelium om Jesus Kristus. Människor har kommit till tro, församlingar har startats, man har gjort lärjungar som gör lärjungar. Och det har blivit en rörelse av människor som följer och tror på Jesus. Det är faktiskt värt en applåd här idag. All ära till Jesus. Och det finns en tydlig koppling mellan väckelse, som vi sa, vi definierar vad väckelse är. Nya människor kommer till tro på Jesus Kristus. Du och jag blir upplivade i vårt inre. Fler börjar följa Jesus. Vi döper fler människor. Vi blir mer lärjungar och nya församlingar startas och etableras. Det är vad väckelse står för. Men det finns en koppling mellan väckelse då och pionjärmission som går som en röd tråd genom vår frikyrkohistoria sedan mitten av 1800-talet. Det är liksom ett DNA som är nedlagt i vårt land. Eller man kan säga som ett arv som vi nu har och måste förvalta. Och om brunnen är igengrävd av fienden, om han har kastat igen arvet, missionsarvet, då är det dags att gräva ur brunnarna. Det är dags att gräva ur dem. Både missionsbrunnarna och väckelsebrunnarna. Och för de här hänger ihop. Om vi tittar tillbaka och gör en flyover när det gäller ganska modern kyrkohistoria i vårt land. Så att från mitten av 1800-talet så vad man kallar då väckelserörelserna, och det är lite olika sedan dess. Så har du EFS, de verkade mycket nere i Mekane Jesus som finns nere i Etiopien. En stor rörelse som har startats utifrån EFS här i Sverige. Det startades 1856 av en man som hette Hans Jakob Lundborg. Svenska baptistsamfundet. De startade 1857 av Anders Wiberg. De har bedrivit mission i många delar av världen. Man har sett stora rörelser i olika delar av Afrika. Missionsförbundet, det hörde ju bara på namnet. De skickade ut mycket missionärer, startade 1878. Helgelseförbundet, där idag man har Torpkonferensen på Närkeslätten där jag bor, startades av Edvard Hedin. Där har man sänt ut hundratals missionärer från Torpladan sedan 1800-talet som har varit med och förändrat stora delar av världen. Därifrån sändes det ut missionärer till Kina bland annat, som jag ska tala lite mer om en liten tag här. Örebro-missionen med John Ångman i spetsen startade 1892. De bedrev mission både i Sydamerika och i Afrika och även borta i Asien. Alliansmissionen då med Fredrik Fransson i spetsen, som var också där i mitten, slutet av 1800-talet. Den här Fredrik Fransson, han åkte runt i Småland. Och som ett resultat av det här så var det någonting som kallades Alliansmissionen så småningom. Han åkte runt och de sa att han tog de bästa killarna och tjejerna, utmanade dem och skickade ut dem på missionsfältet. För det fanns en man som hette Fredrik Fransson. En man som hette Hudson Taylor som Fredrik Fransson kände. Han hade ett arbete i Kina som hette China Inland Mission. Och innan Hudson Taylor kom till Kina så hade missionen bara nått kuststremsan. Och det var förbjudet att ta evangeliet in i Kina, därav namnet China Inland Mission. Och det var ett enormt land med enormt stora behov. Och Hudson Taylor utmanade Fredrik att skicka 100 svenska eller skandinaviska missionärer till Kina för att hjälpa till i detta expansiva missionsarbete. Och Fredrik sa, jag lovar jag ska få tag i 100 stycken. Han skickade ner 100 missionärer så småningom. Och Hudson skrev ett brev till Fredrik och sa så här, vad är det för människor du har skickat egentligen? De är dåligt utbildade. De kan ingen engelska nästan och de är dåligt klädda. De är liksom ohyfsade. De är liksom lite stela och säger inte så mycket. Och speciellt från norr, då säger de ju bara... Du vet vad en norrländsk dammsugare är, va? Det är att du stoppar en norrlänning under sängen och så frågar du, finns det någon damm där? Då säger han bara... Så du fixar det. Det är väldigt smidigt. Så har du problem och det strömmar brott, bara leta på norrlänning så kan du fixa hela kåken sen. Och dammsuga ur det här i alla fall. Men de här 100 missionärerna som var dåligt utbildade, dåligt liksom för att föra sig, dåligt klädda, misfits på något sätt som inte riktigt passar in. Något år senare så skriver den Hudson Taylor tillbaka till Fredrik Fransson igen och säger, jag gjorde ett stort misstag i min bedömning av de här skandinaviska missionärerna. De må vara dåligt utbildade. De må se ut som bondlurkar. De må vara dåligt klädda. De må vara dåligt anpassade. Men de är fullständigt ostoppbara i sin trofasthet. Kan du skicka 100 fler? Det är faktiskt värt en applåd till Jesus. Det är detta arv du och jag bär på. Det är dessa brunnar som har blivit igenfyllda. Och det är dags att gräva ur dem, min vän. Men låt oss fortsätta. Det stannar inte med Fredrik Fransson. I början av 1900-talet så fanns det en man som hette Levi Petrus som var med och startade pingströrelsen här i Sverige 1907. Och haft en stor impact. Bland annat Salomon är ett resultat av den pingstväckelse som var i Sverige och på andra delar av världen. Men härifrån så sändes det missionärer åt alla väderstreck, åt alla håll. Bland annat har de verkat jättemycket i Etiopien och andra delar av Afrika, borta i Asien och i Sydamerika. Jag ska prata lite mer om det alldeles strax. Den sista rörelsen med mission skulle jag vilja säga som vi har sett. Den sista väckelserörelsen i vårt land. Trosrörelsen med Ulf Ekman i spetsen som startade 1983. Från den församlingen, vad jag har hört, så hade de 114 missionärer ett tag. Utsända från en enda församling. Sen fanns det andra församlingar som backade upp i det förstås. Men det säger ändå någonting om någonting. Det finns bortemot kanske 800-900, kanske 1000 församlingar i forna Sovjetunionen som startades på grund av det. Varför? Kan ni se mönstret? Det här hänger ihop liksom. Sen mitten av 1800-talet så har väckelse i vårt land hängt ihop med att vi sänder missionärer till jordens alla hörn. Speciellt till de som inte har hört om Jesus Kristus tidigare. Och om vi ska ta liksom och gräva ur brunnarna för att vi ska få se ett nytt, fräscht, levande vatten flöda fram, så måste vi göra någonting åt saken. Vi kan inte bara sitta och fundera på vad ska hända, vad ska ske. Nej, låt oss liksom lyfta blicken och se på Jesus. Låt oss läsa våra biblar. Låt oss be för vårt land. Gå in i fasta och bön. Oj, men det var ju ålderdomligt. Inte ska väl vi hålla på med sånt. Jo, vi ska fasta och be, min vän. För det här landet är som en nedåtspiral just nu. Det är, och jag vill inte vara någon domedagsprofet på något sätt. Men vi har allvarliga problem i vår frikyrka. Om du inte vet vad frikyrkan är, ja, då kan du vara jätteglad. Du bara här på besök. Jubla. Det finns jättemycket bra frikyrka. Men vi har problem. Vi har allvarliga problem faktiskt. Och någonting måste ske med vårt land. Men jag tror att en av de bitarna förändras. Att genom att sända missionärer. Att bry oss om dem som ingen annan bryr sig om. Att bry oss om dem som inte har en chans att få höra om Jesus Kristus. Det gör någonting. Det finns något i Guds ord som säger lagen om sådd och skörd. Guds ord säger att om vi sänder vårt bröd över vattnet så kommer vi få tillbaka det i sinom tid. Om vi sår får vi skörda. Om vi sår in i dem som inte har en möjlighet att höra om Jesus Kristus. Om inte du och jag åker dit eller du och jag sponsrar en missionär. Eller du och jag ber för att något ska ske. Då kommer Gud också ta hand om vårt land. Gud kommer verka i vårt land. Och dessa väckelserörelser har varit starka missionsrörelser. De har verkat för evangeliets spridning och haft en stark och tydlig pionjäranda över sin mission och sitt arbete också i Sverige. Ett stort antal missionärer har sänts ut från de här missionsrörelserna, väckelserörelserna som jag just nämnde. Ifrån vårt land och ut till jordens yttersta gräns faktiskt. Så har detta lilla land i det karga norra Europa påverkat stora delar av världen. Och det är för att Gud är nådefull och barmhärtig med oss. Han har gett oss ett DNA. Han har gett oss ett arv. Men fienden försöker gräva igen brunnarna och ta det levande vattnet ifrån oss. Försöker ta missionsarvet ifrån oss. Och det är dags att vakna till, mina vänner. I Dagens Nyheter så ropade stenarna den 14 november 2021. Och vad menar du med det? För Jesus, du kommer ihåg att när Jesus rider in i Jerusalem där och folk ropar Hosianna, Davids son, här kommer han som är sänd i Herrens namn. Och fariserna säger åt lärjungarna och Jesus, säger åt folket att vara tysta. Och Jesus säger, eller lärjungarna, det är nog Jesus som säger det faktiskt, att om de är tysta så kommer stenarna att ropa. Stenarna ropar i vårt land och stenarna ropade i Dagens Nyheter den 14 november 2021. Då står det så här. Idag har pingströrelsen 150 missionärer utsända. För några decennier sedan så var det över 1000 missionärer. Det är inte som så att jag vill hänga ut pingströrelsen för de är fortfarande bäst i klassen med sina 150. Det ser ännu sämre ut hos de andra väckelserörelserna eller missionsrörelserna som jag just nämnde. Så vi behöver gräva. Vi behöver hitta källan så att det levande vattnet får flöda fram. Låt mig berätta om en exempel om två unga killar som hade en enorm impact på ett land som heter Brasilien. Den ene heter Gunnar Wigren, så var lite, han var lite den yngsta av dem, tror jag. Daniel Berg tror jag var lite äldre. De kom från Sverige. De hade träffats i USA. Och den ena hade gått bibelskola och lite tidigare, och den andra var där för att gå bibelskola. De träffade på varann. Och de bad en dag och sökte Gud och fick det här namnet Para. Eller Para, rättare sagt, tror jag man uttalade. Och de visste inte, var är det här Para någonstans? Så de gick till stadens bibliotek och började söka kartböcker. Och då hittade de en ort, ett område i Amazondeltat i nordöstra Brasilien som hette Para. Och då tänkte de, Gud vill sända oss dit, där den helige ande som talar till oss. De var ju pingstvänner. De trodde att den helige så att de började be och fasta och söka Gud för att ta sig till det här Para. De hade $90 på fickan. Men så kände de så här att vi ger bort dem. För det förslår inte i alla fall. För det var vad biljetten för de två skulle kosta att åka ner till Brasilien. $90. Och de tänkte, det är bättre att vi ger bort den. Så de gav in det i Guds rike. Så nu hade de inga pengar på fickan. Och så gav de sig ut på en resa och predikade bland annat uppe i Chicago. Och var bjudna dit. Och de tänkte, den här församlingen kommer understödja oss. De kommer ge oss ett offer. Och de predikade och fick inte en spänn. De fick inget offer. De fick inget löfte om understöd. Och båten skulle strax gå från New York, dit de skulle åka tillbaka. Men när de kommer ut på kyrktrappen så står folk där utanför och börjar stoppa dollarsedlar i deras fickor. Och de fick ihop några $100 och de var jublande glada. De reser ner till New York och de vet inte riktigt när båten ska gå, för det var liksom lite oklart. Men det visade sig att båten ska gå i stort sett samma dag. Och medan de är där och på väg ner till hamnen, tror jag det var, då kommer en affärsman och ropar liksom så här, hallå, hallå, jag liksom har väntat efter att få tag i dig, Daniel. Jag har en grej för dig. Och ur plånboken så drar han upp $90 till biljetten. Plus att de hade de där $100-sedlarna för att kunna åka vidare. Men det som skedde i det här då gick de till bibelsällskapet och de sa så här, vi skulle behöva biblar på portugisiska. Vi skulle behöva traktat på portugisiska. Tror de fick det? Nej. För de trodde inte på deras vision. De var för unga. De hade ingen församling som då i USA backade upp dem. Och det här var ju inte som det är idag. Det var inte så lätt att kommunicera. Och pingströrelsen var ny här i Sverige. Och det fanns liksom inte möjlighet på något sätt där att kommunicera vad som skedde. Men de åker till slut ner. Trots att folk säger, ni är för unga. Ni kommer inte fixa det här. Ni får inga biblar. Ni får inga traktat. Och de åker ner till Brasilien. Och det var väl tur att de åkte. För idag är den pingströrelsen i Brasilien bortemot 22 miljoner människor. Ja, det är värt en applåd. Vi ska inte alltid lyssna. Vi ska inte lyssna på dem som säger liksom, nej, det går inte, det är inte möjligt, försök inte, det kommer bara misslyckas. Utan låt oss försöka och köra på. Och när ryktena börjar gå upp till Sverige här, för den här, jag tror det var Daniel Berg, han var barndomskompis med Levi Petrus. Han skrev brev till Levi till slut och sa så här, vi har grejer på gång här nere i Brasilien, vi behöver hjälp, vi har en stor skörd. Så börjar man sända ut från Philadelphia kyrkan i Stockholm missionärer för att hjälpa till. Och de byggde ett team där och fick se ett fantastiskt arbete växa fram där i Brasilien. Vi är tacksamma och glada att de inte lyssnade på alla nej-sägarna borta i USA. Utan att de körde på i alla fall, va? Levi, han sa så här ibland när det var tufft i Philadelphia, när det var tufft med ekonomi eller det var oenighet i församlingen, när det var någon brytningstid eller någonting som var svårt. Då sa Levi alltid så här att nu behöver vi sända ut fler missionärer så vi får se ett genombrott i vår församling. Det var så de agerade. Och det jag läst och det jag hört, att historien säger att gång efter gång efter gång så såg de hur det löste sig i församlingens problem. Genom att de började satsa in i missionen vid tuffa perioder och tuffa tider. Som du kan se så finns det en tydlig koppling mellan väckelse och pionjärmission. När vi sänder ut missionärer så kommer också Gud ta hand om vårt land. Vi svenskar har haft en enorm stor påverkan på Guds rike. Tillsammans med andra länder också. Men vi är ett litet land. Och Gud har gjort något fantastiskt genom det här lilla landet. Och Gud är inte klar i landet. Och Gud är inte klar med landet. Genom att sända ut fler missionärer. Du vet, idag i vår värld är en extrem obalans. Det bor cirka 8 miljarder människor på vår planet. Drygt 8 miljarder på vår planet idag. Av dem så är det någonstans mellan 3,8 till 4 miljarder av dessa. Alltså ungefär hälften av jordens befolkning som aldrig hört Jesu namn nämnas. Många saknar biblar. Många av de här folkgrupperna saknar biblar på sitt eget språk. De är bibellösa folk. Det finns många folkgrupper idag där det inte finns en enda känd Jesu efterföljare. Och titta då på oss som bor i Sverige. Vi kan dagligen läsa vår bibel. Nu har jag inte min telefon, men har du en telefon, en smartphone, så kan du ladda ner något som heter YouVersion. Och du kan läsa så många olika bibelöversättningar så att du liksom storknar. Du kan lyssna på poddar. Du kan se på YouTube undervisning. Du kan gå på hemgruppen, bönegruppen, life group, connect group eller vad vi än kallar det. Du kan gå i kyrkan mitt i veckan, på tisdagar på pinnen, på söndag förmiddag i Vetlanda. Och sen om du är riktigt ihärdig så drar du med oss ner till Växjö och är med där i kväll också. Men många människor har aldrig sett en bibel. Många människor har aldrig lyssnat på en podd om Jesus. Många människor har ingen koll på vad Bibeln eller vem Jesus är. Och har ingen aning om Bibelns Gud. De har aldrig hört eller läst en enda rad av vad Bibeln lär. Och det här, min vän, är inte rättvist. Har du hört talas om något som kallas de mänskliga rättigheterna? Vet du vad det är för någonting? Det är något som vi håller högt i vårt land, eller hur? Vi är för de mänskliga rättigheterna. Hur många för de mänskliga rättigheterna? Lyft upp din hand. Ni andra, är ni emot det eller? Ja, jag blir orolig här. Vi får boka in lite själavårdssamtal här efteråt. Ska vi se hur många var här nu. Hur många för de mänskliga rättigheterna? Jag ska inte göra någonting med det, ta fram dig. Så du kan tro... Jag bara lyfta handen. Jo, de mänskliga rättigheterna, de mest kända är FNs deklaration från 1948. Och de består av 30 artiklar, alltså 30 uttalanden. Och den första artikeln, den säger så här. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det låter väl bra, eller hur? Är det någon som är emot det? Nej, inte en enda, det är jättebra. Bra jobbat. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det säger den första artikeln. De följande 29 artiklarna är byggt på den här tesen. Byggt på den här första artikeln. Men det finns en artikel som FN inte fick med i de mänskliga rättigheterna. Och det är en artikel som du och jag som Jesu efterföljare måste lägga till. Alla människors rätt att höra evangelium om Jesus Kristus någon gång under sin livstid. Menar jag är en mänsklig rättighet. Om det är som så, som FN säger, och så där man skriver att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, då måste det ju vara som så att alla människor har rätt att få höra evangelium om Jesus Kristus någon gång under sin livstid. Och då måste vi fråga oss själva, vad innebär det för oss som säger att vi följer Jesus? Om vi då dessutom tror på de mänskliga rättigheterna, då borde vi också lägga till den 31 artikeln och säga att vi måste göra någonting åt så att alla människor får höra om Jesus Kristus. För alla människor har samma värde. Alla människor borde vara födda fria. Alla människor ska ha samma rättigheter också till evangeliet. Och så är det tyvärr inte idag, min vän. Och det här kommer bara ske om någon åker dit och predikar för dem. Det krävs att missionärer åker ut. Att någon ber för dem, lägger händerna på dem, sänder ut dem, understöder dem. eller om man inte kan göra det själv som en enskild församling, att man backar upp missionsarbeten, att man gör vad man kan för att liksom vara med att sprida budskapet om Jesus Kristus bland de onådda, de minst nådda, de bibellösa folken. Vi har ett ansvar, mina vänner, men vi har också ett arv som är nedlagt i det här landets kyrkor, i våra församlingar. Ett DNA, som en röd tråd som sträcker sig från mitten av 1800-talet av väckelse och missionssändande. Och jag tror och är övertygad om att Gud vill en omstart, både att fler människor ska komma till tro i vårt land, att fler människor ska bli lärjungar, att fler församlingar ska startas. Men jag tror också att han vill att vi ska sända ut mer missionärer för att verka bland de onådda. Och jag tror att den här dubbelpipan kan få en effekt på vårt land som är viktig. Och jag tror och är övertygad om att det kommer att ske om vi börjar be. Om vi börjar söka Herren och börjar fasta och be för vårt land. Att vi börjar dela också evangeliet på ett enkelt sätt. Bara dela vårt vittnesbörd om att vi tror på Jesus med människor. Är det alltid enkelt? Nej, det är jättesvårt. Misslyckas vi? Ja, det gör vi. Jag misslyckas många gånger. Men vi måste fortsätta försöka. För människor är dyrbara evighetsvarelser. Och det är först när vi lever i ett utflöde från våra liv som vi faktiskt finner också lyckan i våra liv. Det finns liksom en lag om sådd och skörd som gäller där med. När vi ger till andra så får vi tillbaka så mycket glädje. När vi liksom bryr oss om andra. När vi tar hand om andra. Och jag vet det är superstressigt att leva. Tro mig, jag lever ett alldeles för stressigt liv. Och ibland så måste man säga nej till saker för det viktiga skull. Va? Men vi får inte glömma bort att vi äger inte oss själva. Utan vi är köpta med Jesu dyra blod. Du och jag tillhör Jesus Kristus. Du och jag är älskade av Gud. Du och jag är viktiga. Men du är inte viktigare än någon annan. Jag är inte viktigare än någon annan. Det finns andra människor. Människor i vårt land som inte mår bra i psykisk ohälsa. Det finns människor både unga, mellan medelålders och gamla. Men det finns också människor långt bort i stan. Som aldrig hört talas om Bibelns Gud. Som inte vet om att Gud älskar dem. Som lever i fruktan för onda andar oftast. De är livrädda att de onda andarna ska ta dem. Ska döda dem. Den verklighet som jag träffar på gång efter gång. När jag reser på olika platser. Någonting måste vi göra åt det här, mina vänner. Om vi kallar oss kristna. Om vi kallar oss att vi har tagit rygg på Jesus. Jesus var hela tiden på väg till nästa by. Han sa, jag måste gå vidare till nästa by. Det är fler som behöver få höra om Jesus. Det är fler som behöver få lära känna honom. Det är mig. Det är fler som behöver få höra de goda nyheterna. Det finns alltid mer människor som behöver få höra. Och evangeliet behöver tas ut om Jesus Kristus. Matteus evangeliet, det 24 kapitlet och den 14 versen säger så här. Jesus säger så här. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen. Egentligen står det till alla nationer och folkslag. Etnos står det där i den grekiska grundtexten. Ska förkunnas till alla folk och stammar. Till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Jesus kommer komma tillbaka, mina vänner, en dag. Det är vad Bibeln säger. Många säger, hur går det med hans återkomst? Ska han någonsin komma? Ja, han kommer komma. Men evangeliet måste gå ut till alla folk och stammar. Sen kommer Jesus tillbaka. Missionsuppdraget måste fullbordas. Och frågan är, kommer det fullbordas? Ja, om du läser vad som står där på skärmen. Så är det Johannes, aposteln. Han ser en syn in i framtiden. När han var på ön Patmos. Och då säger han så här, därefter såg jag. Och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. De står där i vita kläder, vad är det? Det är klädnad av som visar att de är förlåtna sin synd. En klädnad av vit rättfärdighet. De står med palmblad. Det är samma som vi nyss sa tidigare i predikan här. När Jesus rider in i Jerusalem så stod de med palmblad och ropade Hosianna, Davids son. Hosianna betyder fräls oss, rädda oss. De står där och hyllar konungen, men den här gången så står de i himlen. Och de proklamerar namnet Jesus och säger frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Vem är lammet, mina vänner? Vem är lammet? Hjälp mig lite grann. Vem är lammet? Det är Jesus som är lammet, ja. Så det här kommer ske. Alla folk och stammar. De var så många att de inte ens kunde, ingen kunde räkna dem. De stod står inför lammets tron. Och min vän, inte bara de är där, du är också där i den här folkskaran. En dag kommer du stå med den här skaran av människor från alla folk och stammar. Alla språk kommer stå där och tillbe den levande guden. Och där kommer vi stå med bröder och systrar från många olika folk. En del kommer vara vita, en del kommer vara skära, en del kommer vara gula, en del kommer vara ljusbruna, en del kommer vara svarta. En del kommer vara någon, kanske någon annan färg och prata ett annat språk. Men vi kommer alla vara bröder och systrar i ett folk inför Gud och tillbe den enda sanna levande guden. Det kommer ske, min vän. Frågan är bara, kommer du och jag vara med i det? Eller kommer vi gräva ner vårt pund? Kommer vi låta brunnen vara igengrävd och säga, fienden får ta vårt arv. Vi låter det vara som det är. Kesera, sera, det som händer, det händer ungefär. Eller kommer vi börja ropa till Jesus? Kommer vi ropa till Herren? Kommer vi börja fasta och be? Kommer vi börja läsa våra biblar och söka att få tag i Guds passion? Och det här är ingenting vi kan skapa i vår egen kraft. Jag försöker inte att vi ska skåsa upp någon stämning på något sätt. Vad som er pastor Patrik sa här. Vi behöver en move of God. Alltså. Vi behöver en rörelse av Gud. Det finns inget annat som kan hjälpa oss. Vi behöver en helig kraft komma över oss. Vi behöver se Gud verka i våra liv. Men det krävs att det finns mottagare som är hungriga och säger jag är hungrig. Jag är fattig i anden, skulle Jesus sagt i bergspredikan. Jag har inte det jag skulle vilja ha. Jag behöver dig, Jesus. Och det här kan vi inte fixa själva. Jag kan inte skapa väckelse i mitt eget liv, men jag kan vara hungrig. Jag kan med min fria vilja säga, jag behöver dig, Jesus. Jag behöver mer av din ande. Jag behöver mer av ditt ord. Jag behöver mer av din eld. Jag behöver mer av din kraft över mitt liv. Jag behöver mer av passion och kärlek till mina medmänniskor. Jag behöver för en förvandling. Jag behöver en personlig väckelse i mitt liv. Jag behöver väckas. Det är lätt att vi pekar på någon annan och säger, den där kyrkan behöver väckelse. Eller den där personen behöver väckelse. Eller den där är liksom gruppen av människor. Den där familjen behöver väckelse. Men jag behöver väckelse. Jag behöver väckelse. Jag behöver väckas till liv. Jag behöver få tag i mer av Gud. Jag behöver få mer av Guds andes kraft i mitt liv. Det är vad som behöver ske.